inne i en predikoserie om det kristna livet. Och som utgångspunkt för de här studierna har vi Apostlagärningarna och den första församlingen. Och vi ska läsa tillsammans från Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 42. Det står om de första kristna att de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. För några veckor sedan nu så var det en man som hörde av sig till mig och som hade några väldigt specifika frågor kring kristen tro. Men han ville inte att svaren på frågorna skulle komma från Bibeln. Han tyckte inte om när jag citerade Bibeln, och han hade ingen lust att läsa Bibeln. Och till slut så var jag tvungen att förklara för honom att det går inte att förstå kristen tro utan att gå till Bibeln. Bibeln är nämligen grunden för kyrkans tro och liv, och så har det varit i 2000 år. I den text vi precis läste så såg vi att apostlarnas undervisning, det var någonting grundläggande i den första församlingen. Och apostlarnas undervisning, det var inte deras egna tankar och idéer, utan vi ser genom hela apostlagärningarna att deras undervisning utgick ifrån Tanakh, det judiska folkets heliga skrifter, det vi kallar Gamla testamentet, och utifrån Jesu liv och undervisning, hans död och uppståndelse. Apostlarna hade ju levt och vandrat med Jesus i flera år, tjänat tillsammans med honom, och de förde vidare till den första församlingen vad Jesus sagt och gjort. Och med tiden så kom de också låta teckna ner de här vittnesbörden i det vi kallar evangelierna. Och under den här första tiden så kom också med åren de brev och böcker som skrevs till den första församlingen och som växte fram i den första församlingens liv. Och det är intressant att se när vi läser i apostlagärningarna, när församlingen växer, när människor kommer till tro, så står det att det är ordet som hade framgång, ordet som får spridning. I till exempel apostlagärningarna 6 och vers 7 så står det att Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt, även en stor mängd präster började omfatta tron. Och i apostlagärningarna 12 och 24 så står det att Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Ordet om Guds rike, budskapet om Jesus Kristus och den frälsning som Gud vill ge genom honom, det är grunden för kyrkans existens. Och det vittnesbördet, den uppenbarelsen, finns mellan de här pärmarna. Därför så är Bibeln en unik bok. Och den är unik på alla sätt. Bibeln är unik i sin spridning. Ingen annan bok har en så stor spridning som Bibeln. Ingen annan bok är översatt i så många språk och säljer i så många exemplar som Bibeln. Man räknar med att varje år så säljs och delas det ut omkring 100 miljoner biblar runt om i världen. Och Bibeln är toppsäljaren varje år, varje vecka. Faktum är att Bibeln säljer så bra att den inte får finnas med på några topplistor. För hade den gjort det så hade det inte funnits någon chans för någon annan bok. Bibeln är unik i sin kraft. Miljoner människor kan vittna om hur Bibeln gett kraft att ta sig igenom och ta sig ur situationer och omständigheter som varit hopplösa mänskligt sett. Bibeln är unik i sitt värde. Flera av er minns när halva världen låg under kommunismen och stora delar av Europa låg under kommunismens välde. Och en del av er har också varit med och smugglat biblar bakom det som kallas järnridån. Därför att de kristna där inte fick ha några biblar. Så är situationen fortfarande i många delar av världen. På många platser är det förbjudet och det är olagligt att ha biblar. Och jag har varit på platser och mött människor som har en bibel som de gömmer för människorna runt omkring sig. Och de vet att blir de upptäckta så kan det kosta dem livet. Ändå gör de det. Så dyrbar är bibeln för dem. På vissa platser så tullar man in bibeln i ett stycke tyg eller lägger den i en låda. Och så gräver man ner den i jorden och sen i skydd av mörkret när ingen är runt omkring så gräver man upp den och så läser man. Det har funnits en tid i vår del av världen och det kan vara bra att påminna sig om det. När de som översatte Bibeln till folkspråket riskerade sina liv och då man faktiskt brände människor levande på bål för att de översatte Bibeln. Ändå gjorde människor det. Så värdefullt är Bibeln för miljoner människor. Det här är en förunderlig bok. 66 böcker, ett bibliotek av böcker, skrivna under en tidsrymd på omkring 1500 år och av mer än ett 40-tal olika författare. De här författarna kom från alla möjliga omständigheter. En del var kungar eller präster och profeter, andra var fiskare eller herdar. De första 39 böckerna, det som vi kallar Gamla testamentet, judarnas heliga skrifter, är skrivna på hebreiska och arameiska. Och de sista 27 böckerna, Nya testamentet, är skrivna på den tidens världsspråk, grekiska, och handlar om Jesu liv och undervisning, om den första församlingen. Det här är böcker som handlar om och innehåller historiska skildringar, poesi, ordspråk, profetior. Och det är ingen tvekan om att Bibeln är skriven av människor med olika personligheter, med olika erfarenheter och in i väldigt specifika kontexter. Samtidigt så talar Bibeln med en auktoritet, en gudomlig auktoritet som inte går att ta miste på. Kristen tro, det är tron att Gud har talat. Gud är inte stum, Gud är inte tyst, utan Gud har uppenbarat sig. Och inom teologin så brukar man tala om allmän uppenbarelse och om särskild uppenbarelse. Allmän uppenbarelse, det är den uppenbarelse som Gud har gett genom skapelsen och i våra samveten. Bibeln säger så här i Romarbrevet kapitel 1 och vers 20 att ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. Skapelsen vittnar om Gud. När vi ser på skapelsen så förstår vi vem Gud är. En del av vem Gud är. Vi förstår att Gud är stor, att Gud är mäktig. Att han har sinne för skönhet, att han är en stor konstnär. Samtidigt så är den kunskap vi får begränsad. Men Gud har också kommit med en särskild uppenbarelse, en övernaturlig uppenbarelse av sig själv, av vem han är, av sin vilja. Och det har han gjort genom sitt skrivna ord, genom Bibeln, men ytterst sett i personen Jesus Kristus. Och Bibeln säger så här i Hebreerbrevet kapitel 1, vers 1-2, att Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt att ärva allting, liksom han också skapat världen genom honom. Den yttersta uppenbarelsen av Gud får vi i Jesus. Och Bibeln, det är vittnesbördet om Jesus. Hur går det då ihop att Bibeln är människors ord, men också Guds bok? Ja, Bibeln säger så här i Andra Timoteusbrevet, kapitel 3, vers 16-17. Andra Timoteus 3, vers 16-17. Att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Det ord som vi översätter inspirerad, det säger i grundtexten utandad. Skrifterna är utandade av Gud. Gud har i sin vishet och i sin allmakt utvalt människor och inspirerat dem att skriva det Gud har velat. Det har skett i samverkan med de här människorna, med deras personligheter, med deras erfarenheter och gåvor. Och det har varit Guds ord in i en särskild tid och en särskild plats. Men samtidigt, genom Guds andes försorg, så är det också Guds ord till alla människor i alla tider, Guds ord till dig och mig, Guds uppenbarelse om vem han är, om hans vilja och plan för oss, om vilka vi är, om livets stora frågor. Att Bibeln påstår sig vara Guds ord är förstås inget bevis för att den är det. Beviset för att Bibeln är Guds ord, det är att dess renhet och dess sanning har stått fast genom årtusendena. Det är det liv och den kraft som manifesteras genom den här boken i människors liv och i samhällen. Förändrade liv, förändrade samhällen. Och det bevisas genom Jesu vittnesbörd och Jesu bekännelse till Bibeln som Guds ord och Guds uppenbarelse till oss. Det står här i Andra Timoteus kapitel 3 att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar och vederlägger. Att Bibeln är Guds ord, det innebär att den är auktoriteten för oss när det gäller vad som är sant och när det gäller vad vi ska tro. Det är inte alla som tycker om det. Man kanske vill ha ett smörgåsbord där man själv kan plocka ihop vad man vill tro och vad man vill hålla för sant. Men det viktiga är inte vad vi vill tro, utan det viktiga är vad som är sant. Och det uppenbarar Gud för oss genom det skrivna ordet, genom Bibeln. Det står också att skrifterna hjälper oss och vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Bibeln är auktoriteten för oss när det gäller hur vi ska leva våra liv. Och det är också någonting som alla kanske inte tycker om. Kanske vill man leva sitt liv så som man själv vill. Och tycker det är lite jobbigt med regler och förordningar. Men tänk dig en fotbollsmatch eller en volleybollmatch, valfri sport, utan regler. Det blir kaos, det fungerar inte. Eller när du går till IKEA och köper en möbel och ska sätta ihop den hemma. Då får man en instruktionsbok och man kan välja att följa den eller låta bli. Jag minns för flera år sedan nu, jag fick hjälp av en kompis att sätta ihop en billig bokhylla. Det var ganska sent på kvällen. Och han tittade nog med ett halvt öga på de där instruktionerna. Och sen när han var färdig så var allting bakvänt. Bibeln, det är Guds instruktionsbok för livet. Och han ger oss instruktioner för hur vi ska leva. Inte för att göra livet svårt eller tufft, utan för att han har skapat livet, för att han älskar oss och för att han vet vad som är bäst för oss. Bibeln är också Guds kärleksbrev till oss. Bibelns främsta syfte, det är att föra oss in i en personlig gemenskap och relation med den levande Guden. Det är ett porträtt av Jesus Kristus. Och som Martin Luther sa, Bibeln, det är den vagga var i Jesus barnet vilar. I Matteus evangeliet kapitel 4 och vers 4 så säger Jesus att människan inte ska leva enbart av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Bibeln, Guds ord, är andlig föda för vår inre människa. Och jag tror att det att så många kristna är andligt undernärda beror på att vi inte matar oss med eller tar tid med Guds ord. Bibeln är också det som skapar tro hos människor. I Romarbrevet kapitel 10 och vers 17 så står det att tro kommer av predikan. Och predikan kommer i kraft av Kristi ord. Det är därför vi arbetar för, som Kristi församling runt om i världen, att översätta Bibeln till varje språk i världen. Så att alla människor ska få kunna ta del av Guds ord på sitt eget modersmål, på sitt eget hjärtas språk. Så är Bibeln ett skydd mot det onda. I Efeserbrevet kapitel 6 så talar Paulus om den andliga rustningen och om det vapen som vi har fått. Vi har fått ett vapen som han nämner, och det är andens svärd som är Guds ord. Guds ord är ett vapen mot det onda. Och vi läser i Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 12. Och där står det att ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtas uppsåt och tankar. Så mäktigt, så kraftfullt är Guds ord. Och det beskyddar oss mot det onda. Det är ett vapen i kampen mot det onda. När jag var liten och växte upp och hade mardrömmar så kunde jag lägga Bibeln under huvudkudden. Som ett skydd. Inte en stor bibel utan en sån här litet Gideonit testamente. Och det där är förstås inte riktigt så som det är tänkt. Att vi ska använda Bibeln som någon slags talisman eller skyddsamulett. Men vi menade att fylla oss med Guds ord. Låta det genomsyra våra tankar. Vår förståelse av Gud, av oss själva, av vår identitet. Och att det ska bli någonting som vi, precis som när Jesus frestades av djävulen, kan citera när vi möter frestelser och prövningar och säga att det står skrivet. Hur ska man be då? Eller hur ska man läsa Bibeln? Ja, precis som när vi ber så skulle jag rekommendera att man har en särskild plats där man kan få vara i lugn och ro, läsa ostört. Att man har en särskild tid, att man planerar in i sin kalender en tid då man har möjlighet att be och att läsa Guds ord. Att man gör det regelbundet och att man har realistiska målsättningar. Att man inte sätter ribban för högt. Att man kanske börjar med något kapitel. Och om ett kapitel känns för långt, med en paragraf. Det viktiga är att man får till en god vana. Och att man läser i ordning. Att man inte hoppar fram och tillbaka mellan sina favoritverser. Utan att man får med kontexten. Kanske om du är en ovan bibelläsare att du börjar läsa i något av evangelierna. Om Jesu liv, om Jesu undervisning. Det finns bibelläsningsplaner man kan följa. Man kan välja någon som passar en själv. Man kan läsa Bibeln på mobilen. YouVersion är en känd bibelapp som laddas mer än 200 miljoner gånger. Där finns många goda resurser. Har man svårt att fokusera om man sitter med mobilen och Instagram och Facebook kommer upp, ja, men då kanske man kan ha en fysisk bibel. Har man svårt att läsa och tycker det är jobbigt, då finns det ljudbiblar man kan lyssna på. Och man kan läsa Bibeln med sina barn. Det har kommit ut en ny barnbibel nyligen som sålde slut direkt, men det kommer nya upplagor med fina bilder och annat. Och det finns i App Store och i olika appbutiker en app som heter Barnbibel. Den är jättebra och den är jätterolig. Den rekommenderar jag för alla. Jag har faktiskt gått igenom den själv. Och jag tyckte det var fantastiskt roligt. Ta tid med det, med dina barn. Och läs Bibeln med dem. Introducera dem för Guds ord. Vilken översättning ska man ha då? Det är en fråga som ofta kommer upp. Jag skulle säga, som någon har sagt, att den bästa översättningen, det är den man läser. Alla som talar mer än ett språk och som någon gång läst en text som har översatts till ett annat språk vet att det finns alltid nyanser i språket som är svåra att fånga upp och att det finns inga perfekta översättningar. Men de flesta översättningar som vi har på svenska är ganska bra. Välj en översättning som passar dig. Samtidigt skulle jag säga att det finns också parafraser som The Message, som är ganska populär i Sverige, Levande Bibeln och andra. Jag skulle rekommendera att inte ha dem som din huvudsakliga bibelläsning. Därför att det är egentligen inte riktiga översättningar. Det är snarare en slags fri omskrivning, en slags kommentar till bibeltexten. Man kan med fördel läsa dem som uppbygglig läsning, men jag rekommenderar att man har en riktig översättning som sin huvudsakliga läsning. Och man kan förstås också ha olika översättningar som man jämför mellan. En del väljer att skriva av Bibeln när man läser den. Och en del memorerar Bibeln. Vi har en utmaning just nu i ungdomsarbetet. 21 bibelverser 2021. Att memorera 21 ställen från Guds ord. Första gången som jag började på allvar lära mig utan till memorera bibelställen, bibelstycken, det var när jag var på ett läger i Tyskland när jag var 17-18. Jag hade aldrig tänkt tanken tidigare att man skulle kunna memorera Guds ord. Men där fick vi den utmaningen. Och det har varit en stor välsignelse sedan dess att alltid få bära Guds ord med sig i sitt hjärta var man än går. När man läser Bibeln då, hur ska man göra? Det finns så mycket vi inte förstår. Det finns en del saker som kan vara krångliga. Jag skulle rekommendera att man ber den helige Ande, han som har inspirerat bibeltexten, att uppenbara och förklara ordet för en. Och för att fokusera på det som är det väldigt tydliga och viktiga i texterna. Att ställa sig frågan, vad lär jag mig om Gud utifrån den här texten? Om vem Gud är, om vad Gud gör, om Guds vilja och personlighet. Vad lär jag mig om oss människor? Vad säger den här bibeltexten om oss människor? Och finns det någon gudomlig princip i den här texten som jag kan applicera i mitt liv? Finns det något bud, någon uppmaning som jag på ett konkret sätt kan omsätta i mitt liv? Det är ju så ofta att vi fyller oss med kunskap, men vi praktiserar inte det vi läser. Och då blir det inte till någon nytta eller välsignelse för oss. Guds ord är givet för att ge oss kunskap om Gud, om oss själva, om livet. Men också givet för att vi ska få gudomliga principer som välsignar oss och som välsignar andra. Finns det någonting i den här texten som jag kan omsätta i mitt liv? Och finns det någon som jag kan dela det jag har lärt mig med? Några frågor som är bra att ha med sig i sin bibelläsning. Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 7 att den som hör hans ord och handlar efter dem, han är som en man som byggde sitt hus på klippan. Och när stormen kommer, och stormarna kommer att komma, så kommer hans hus att stå fast. Låt oss bygga våra liv på Guds ord. Det som består genom alla tider. Det som har liv och det som har kraft. Att föra oss igenom det som är omöjligt mänskligt sett. Och in i det liv med Gud som vi är skapade för. Tack himmelske far, tack pappa för att du har talat. Att du inte är tyst, att du inte är en stum Gud, utan du har uppenbarat dig för oss. Vem du är, din vilja, din plan för oss. Du har uppenbarat för oss vilka vi är, vad din tanke är för oss. Tack för att du har uppenbarat dig Jesus Kristus. Och tack för att du har uppenbarat dig och uppenbarat Jesus för oss genom ditt ord, genom Bibeln. Jag ber för mig själv och jag ber för mina vänner som lyssnar att vi ska få ta tid med ditt ord, Herre. Varje dag regelbundet mata oss med ditt ord. Att vi ska forma våra liv efter din uppenbarelse i ordet. Att det ska få vara den yttersta auktoriteten för oss när det gäller vad som är sant och vad vi tror. Och vad gäller våra liv och hur vi lever våra liv, Herre. Och jag ber att vi ska fyllas så av ditt ord. Att vi alltid ska ha andens svärd redo när vi möter frestelser, när vi möter prövningar, Herre. För att uppmuntra andra. Och att ordet verkligen ska få uppenbara dig, din kärlek, din härlighet, ditt ansikte för oss. Att det ska göra oss mer förälskade i dig, föra oss närmare dig. Fader i Jesu namn. Amen.